Andra söndagen i advent, och då är temat för den här söndagen Guds rike är nära. Jag ska läsa ifrån Gamla testamentet, Jeremias bok, 33 kapitlet, verserna 14 till och med 16. Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska uppfylla det löfte som jag har givit Israels folk och Judas folk. När den tiden och den dagen kommer ska jag låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han ska skapa rätt och rättfärdighet i landet. När den tiden kommer ska Juda räddas och Jerusalem leva i trygghet. Och detta ska vara stadens namn, Herren vår rättfärdighet.
Det var ju en text ifrån Gamla testamentet som Annette läste, och den ska jag tala omkring. En profettext. Och det är ju så här att när vi läser Gamla testamentet så läser vi ju och ska också läsa med, ska vi säga, Nya testamentets glasögon på oss. Alltså på det sättet att när vi läser så sägs det, alltså vi menar att det som sägs då gälla Israel gäller också de kristna, eller också ibland i hela skapelsen faktiskt. Men om vi nu då för en gångs skull tar av oss de glasögonen och bara för att se vad som händer då, och istället läser precis faktiskt som det står och ingenting annat, så är det fullt begripligt att man inom den judiska tron omöjligt kan acceptera att Jesus skulle vara Messias. Det står ju faktiskt så här att Herren ska uppfylla det löfte han har givit Israels folk och Judas folk. Alltså syd- och nordriket. En specifik geografisk plats och en specifik etnisk grupp människor. Och där ska han skapa rätt och rättfärdighet. Och Juda ska räddas och Jerusalem ska leva i trygghet. Och det blev ju uppenbart att Jesus då genom sitt inträde i Jerusalem verkligen inte upprättade Israel och Juda som folk, eller hur? Det finns två religioner i världen som ligger till grund, va, helt och hållet för kulturer som har kommit efter och som också definierar sina folk. Och den ena sidan så är det den judiska tron, och den andra då som vi känner till är den muslimska tron. Och det handlar då om judar som folk, och det handlar då i huvudsak om araber som folk. Alltså det här är det är religionen enbart som definierar judar som ett folk. Och på samma sätt så är det också religionen som definierar också den arabiska kulturen. Alltså före det att Mose lag skrevs och så vidare, så är ju då Israel, eller judendomen finns överhuvudtaget inte, men Israel så som folk då är ju ett löst sammanhållet, mycket löst sammanhållet folk av stammar å ena sidan och andra sidan en förslavad grupp i Egypten. Och före Mohammed så är det samma sak, när man kan inte tala om araber som ett folk, utan det är också en grupp med löst sammanfogade stammar som lever på den arabiska halvön. Nu kan man ju invända och säga att det finns väl både judar och araber som är kristna och allt möjligt annat också. Och det är sant. Men det tillhör ändå undantagen och betraktas då av respektive religion som ett felaktigt avsteg från det normala. Alltså både i fråga av judar och araber så har religionen varit det som har gett dem identitet som folk. Abraham då, den gamle patriarken som levde alldeles i början av Bibeln. Han kom ju faktiskt från Mesopotamien. Alltså från staden Ur i nuvarande östra Irak, och han var faktiskt inte jude. Han beskrivs i gamla testet som hebré, vilket är ett ord som kommer från egyptiskans habiru. Och vad det där egentligen är lite oklart. Därför habirus fanns och återges och beskrivs då i gamla sumeriska källor som nomader eller halvnomader. Man beskriver dem ungefär lite grann som de andra. Inte alltid nedsättande. Och att vara habiru var också någonting där man som skulle ödmjuka, en ödmjuk självbeskrivning där man beskriver att jag är en främling. Abraham talar då troligen ett gammalt semitiskt språk. Han är hövding för kanske en hel stam av habirus. Men det som gör Abraham speciell är att han har en föreställning om att Gud är en. Det finns bara en Gud. Och denne Gud då har han egentligen inget annat förhållande till än att det här är en levande och högst personlig Gud som låter tala med sig, som vill honom väl, som är hans vän. Han umgås med Gud, han talar med Gud, han får besök av Gud. Men det finns egentligen ingenting annat som reglerar, så att säga, Abrahams förhållande till Gud. Det finns ingen lag. Abraham tror alltså på samma Gud som vi gör, och han är inte jude. Han har ett oreglerat förhållande till Gud, precis som vi. Och detta är då någonting som Paulus till exempel använder som argument när han menar att de kristna är också barn av Abraham, barn i tron. I och med Mose så sker det som sen reglerar den här tron och som gör att religionen blir något som skiljer ett folk från ett annat. Och det senare avgör då vad som är en jude eller en hedning, det vill säga en icke-jude. Inom islam då, den sunnitiska delen framförallt, så är det mycket, mycket, mycket ovanligt att människor konverterar. Och det beror på att den sunnimuslimska tron ligger till grund för hela den arabiska kulturen. Alltså bakom den, eller snarare under den, så finns ingenting annat än ett stamsamhälle av nomader. Vad är det då som gör att shiitiska muslimer, den lilla grenen av de två muslimska grenarna, att vad är det då som gör att de just i hög grad konverterar till kristendom? Både i Iran och i synnerhet när de kommer till väst. Jo, därför att dessa människor nästan i samtliga fall är perser i grund. Ett indoeuropeiskt folk som inte alls är besläktat med araber och som 1000 år och mer än så före Mohammed grundade en högt stående kultur. Perserna har aldrig egentligen byggt sin identitet på islam. De blev mer eller mindre motvilligt tvingade att bli muslimer i samband då med den arabiska invasionen som skedde året efter Mohammeds död 733. Och valde då i striden om vem som skulle bli Mohammeds efterträdare att gå sin egen väg, Shia Ali. Det här experimentet med att skapa då en islamsk stat i Iran som Ayatollah Khomeini drog igång så sent som 1979 är redan idag på väg att krackelera. 35 år efteråt. Och på väg att gå över styr. Därför att ingenting visade sig bli bättre av att införa sharia-lagar i Iran. Allt blev bara sämre. Och alla håller med om det, utom kanske de i de yttersta topparna. Nu är folk hjärtligt trötta på det här. Och det här gjorde, eller gör, att man förlorar tron, som en av mina guider sa när jag var där nu i november. Men eftersom islam inte är den kulturbärande faktorn för perserna, så kan man konvertera, och det gör man också när tillfälle ges, till kristendom i ganska hög grad dessutom. Jag var själv med för 2 veckor sedan och bildade en ny församling i Göteborg, en persisk församling bestående av enbart exil-iranier i huvudsak. Det här är ganska viktigt att förstå, faktiskt, även för oss. Varför är det viktigt då? Jo, för det säger någonting om vad kristendomen är i förhållande till det här. Det säger någonting om vad en tro på Jesus är i förhållande till alla andra system av gudomliga lagar som finns. Det är viktigt att förstå att kristendomen är etniskt och geografiskt helt oberoende. Helt oberoende. När vissa nationalister idag hävdar att det till exempel den svenska kulturen grundar sig på den kristna tron, så är det fel. Det är inte sant. Den svenska kulturen har starka influenser av den kristna tron, men det ligger inte till grund för vårt samhälle och vår svenskhet som kultur eller rättssystem. Det är andra faktorer som gör det. Hela idén med att Jesus säger till sina lärjungar, säger till dem, gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar, är ju att Guds rike inte omfattar en eller annan nationalstat bara. Eller att det gäller en viss etnisk grupp enbart. Vi är alla barn till Abraham genom tron på Jesus Kristus. Vi har en tro som inte är styrd av regler. Vi har en tro där relationen mellan Gud och människa är den helt avgörande faktorn. Och denna relation möjliggörs genom Jesus. Varför skriver Jeremia som han gör då, profet som han ändå är? Och texten används ju då som en grund för att förklara vem Jesus är. Jo, för det första så är han profet. Och som alla profeter så har han inte tillgång till mer information än vad det Gud för tillfället ger honom. Det är fragmentariskt. Det är formulerat dessutom i ett mycket begränsat sammanhang. Hans profetia kan också tolkas på flera sätt och ska tolkas på flera sätt, så som alla profetuttalanden ska göras. För det andra är det inte fel i sak. Han säger att detta gäller Israel och Juda, alltså det sammanhang där han själv befinner sig. Men han säger verkligen inte att detta bara gäller Israel och Juda. När jag var liten en gång, jag vet inte, kanske så här 8-10 år, jag kommer ihåg den här händelsen så väl. Så var jag hemma hos min kompis Bosse. Han var ensambarn som jag, och vi var lite extra bortskämda då, våra mammor. Och sen skulle då hans mamma då skulle baka bullar. Och så plötsligt i det här så händer någonting som det brukar göra. Jag vet inte vad det var, med kompisen där han blev ledsen, sur och fick utbrott. Och till slut med att han satt sig och tjurade i ett hörn bara. Och då sa hans mamma, som heter Gerd, att han inte skulle vara så där ledsen och tjurig, för snart skulle ju han få bullar. Och sen efter ett tag så var det här klart och bullfatet stod på bordet och vi fick sätta oss båda två där, och det var stod två glas efter och det var två stycken skätter att lägga bullarna på. Då fick han bryta en gång till och sprang skrikande ifrån bordet som om hans mamma hade utsatt honom för det största sveket på jorden. Och skälet till detta var att det var inte bara han som fick bullarna utan även jag skulle få det. Det var ju bara han som skulle ha bullarna. Och det här slutade ju med att jag fick gå hem med en hel påse bullar faktiskt som hon skickade med mig, och vad jag vet så blev han utan där, tror jag faktiskt. Lite på det här sättet är ju reaktionen då från den stora judiska majoritet som förkastar Jesus som Messias. Och speciellt blir det ju så då när Paulus och de andra på riktigt sen i verklighet rent praktiskt går ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar sen. Galatier och greker och romare och alla möjligt löst folk. Till och med blir de förföljda för detta. Man läser Galaterbrevet och Romarbrevet med flera, så ser man att det där Paulus stöter på motstånd. Han blir pryglad i synagogorna. Det var ju Israel och Juda som skulle upprättas, inte en massa skäggiga hedningar. Grunden till det här förhållningssättet då är ju en inställning som säger att vår tro är hela orsaken till att vi är som vi är, att vi är de vi är. Till etnicitet eller till kultur. Och om detta bjuds då till andra utan att de åtminstone i alla avseenden blir som vi, så är vi på något sätt själva förlorade. Nu kommer jag till min slutpoäng och en liten, då, liten varning. Det här att evangeliet då gäller alla folk och alla kulturer i hela världen nådde faktiskt inte sin slutpunkt i slutet på 1800-talet när Svenska Missionsförbundet bildades. Det gäller också i alla tider. I alla tider. Nästa år så har jag jobbat som pastor inom svensk frikyrka i 30 år. Snart är det 30 år. Och det finns en sak som jag har brottats med mer eller mindre under hela den tiden. Och eftersom jag då mötte Jesus innan jag mötte kyrkan, så blev det här ganska uppenbart. Alltså vi måste erkänna det. Vi har i Sverige en tendens att tro att vårt sätt att utöva tro är det enda rätta. Till exempel, jag ironiserar naturligtvis, vi kan sätta oss i vilket sammanhang som helst och upprepa det och byta ut orden. Men visst är det så att en sann missionsförbundare är rikslikare för hur en lärjunge ska bete sig och vara. Kom och bli som vi. Kom till oss och bli som vi. Har ibland varit, om inte en uttalar, men i alla fall i praktiken rådande devis. Tyvärr är det sant. Jag har sett några stycken, ett antal under de här 30 åren, förnyelseströmmar som har kommit in i församlingar som har gått i diket på grund av att de befintliga människorna inte accepterar att andra är som de är. Själva orsaken till att vi bildar en persisk församling i Göteborg i förra veckan är av det skälet. Där man efter ett par år då ansåg att nu vet de väl hur det går till att vara svensk frikyrkomedlem. Det måste man inte ha specialpredikningar på persiska och så här längre. Det är klart att det inte går. Vet ni hur lång tid det tog innan man i Minnesota i en kyrka där höll sista predikan på svenska? Efter att församlingen hade bildats på 1800-talet. Gissa? Jag frågade en kompis, han tog i allt man orkar. 50 år, sa han. Nej, 100 år tog det. Alltså tre generationer. Sen kände man, nu släpper vi modersmålet. Så lång tid tar det för Kristi kropp att ibland förvandlas med det nya. Det är naturligtvis inget fel på den frikyrkliga kulturen. Det är inte det jag säger. Det är inget fel på den lutherska heller. Eller den katolska, eller den ortodoxa, eller någonting. Det är inte fel, det är inte det som är problemet. Men vi måste komma ihåg, vi måste alltid komma ihåg att den kristna tron i grunden är någonting annat än vår kultur. På samma sätt som att Abraham inte var jude, va? Så var Jesus heller inte missionsförbundare. Och på samma sätt också så är det väl också så här att när vi hänger läpp ibland och är dystra och vi konstaterar att vår kyrkokultur, det som vi startade i slutet på 1800-talet, den här formen som vi har, som vi tycker så mycket om med rätta, jag älskar den inte för det, annars skulle jag inte ha varit pastor i 30 år om jag inte älskar den. Men när vi upplever då att det här inte når så de enorma framgångar som vi hade hoppats i vår tid, så måste vi komma ihåg detta. Att evangeliet är fortfarande universellt. Det gäller inte bara Israel och Juda. Det gäller inte ens bara oss där vi är. Det gäller inte ens bara svensk väckelsekristendom. Det gäller i alla tider överallt. Och varje gång som någon gör anspråk på att vara själv vara dess signum, så dör någonting av dess levande kraft. Vi kommer få se, tro mig, inom en snar framtid få se stora förändringar, därför att världen kommer att påbjuda det. Tillvaron kommer att tvinga oss till detta. Vi ser det redan till viss del. Det kommer inte att återgå till det gamla någonsin. Men vad gör det? När vi ska ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar, var de än befinner sig. Jag känner ett obändigt behov av att sjunga sången 39. Jesus från Nazaret går här fram, en som i gången tid. Amen.